en ande och en enda kropp, en enda ande. Det här var ju temat för er som var i den ekumeniska böneveckan som är mellan varje år mellan den 18 till 25 januari. Och i år var det den apostoliska armeniska kyrkan som hade utformat det här materialet. Men det här är ju bibliskt och det här kommer ju från Efesierbrevet. Och jag ska läsa ifrån Efesierbrevet från fjärde kapitlet, vers 1-13. Där det står enheten i Kristi kropp. Därför uppmanar jag er som är en fånge i Herren att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var alltid ödmjuka och milda, var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande. Liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse. En Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas far. Han som är över alla, genom alla och i alla. Men var och en av oss har fått nåden så som Kristus fördelade gåvan. Därför heter det, han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Det att han steg upp, vad innebär det om inte att han också steg ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. För att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Vi ber tillsammans. Tack Herre för de här orden. Och nu ber jag dig Herre om att ditt evangelium ska få talas ut rent och klart. Jag ber att jag ska få vara genomskinlig. Och att du smörjer mig för kunnelsens olja och låt din sanning i dina ord får drabba oss i hela dess fullhet, Herre. Så att det stärker oss och styrker oss i vår inre människa så att vi blir klarare och tydligare vittnen för dig, Herre. Där vi är. Och jag tackar dig också, Herre, för den kärlek du har till oss var och en. Hjälp mig, hjälp oss. Att omsätta den kärleken mer. Så att vi till att det alltid är möjligt, Herre. Att i Kristus Jesus så kan vi älska varandra. Det är så fantastiskt, Herre. Det är så underbart. Låt det få ske, Herre. Mer i oss och omkring oss. Amen. Det här är ju ett brev som är ställt till församlingen i Efesos. Och i det fjärde kapitlet då så är det ju som ett särskilt tema det här med enheten. Hur viktig den är. Och det här kan ju falla tillbaka, eller faller ju tillbaka på det Jesus bad där på skärtorsdagen. Hans överste prästliga förbön för sina lärjungar och för oss. Där han uttryckligen bad att de skulle vara förenade till ett. Och så också vi som är hans fortsatta lärjungar. Och det här står i Johannes evangeliets 17 kapitel, verserna 20 och 21. Men jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer på tro, till tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett och att det ska vara att det ska vara ett, att det ska vara i oss, liksom du far är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och det är ju lite så. Vår tro på den levande uppståndelsen i Jesus Kristus blir ett tydligt vittnesbörd för människor. När de ser vår tro så kan de komma till tro. För det är det Jesus ber ut i den här bönen. Och det blir lite så kanske att Paulus nu förklarar hur han har tagit till sig och förstått den här bönen som Jesus har bett. Att ni ska vara förenade till ett. Och han inleder ju med orden i det här kapitlet. Därför uppmanar jag er, jag som är fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Han vädjar ju till dem som är med i församlingen i Efesos. Till deras kallelse som de hade fått. Och som även vi har fått. För kallelsen börjar ju egentligen när Jesus säger de där två livsförvandlande orden. Följ mig. Och utifrån det så blir det ju att vi blir frälsta. Och frälsningen innebär ju att vi tror helt och fullt på att Jesus Kristus är den han säger att han är. Det vill säga Guds son. Och att han har levt, lidit, dött och uppstått. Och i och genom det så föds du och jag. Vi har fötts på nytt. Och vi får leva ett helt nytt liv i Kristus Jesus. Som görs möjligt av den helige Ande. Och Paulus betonar ju, Guds ord betonar ju kallelsens värde och visa på fullt, som jag talade här om sist, eller skrev i en hälsning här om sist i nyhetsbrevet, hur Gud ser på sin församling, att vi är dyrbara i hans, vi är älskade, så djupt älskade och dyrbara i hans ögon, och att det är en dyrbar kallelse utifrån att Jesus Kristus av fri vilja gick in och gjorde det han gjorde. Sitt liv, sin död, sin uppståndelse. För att vi ska få det rätt ställt med Gud. Och att den här kallelsen också då, är den så dyrbar och värdefull den här kallelsen, så finns det ju en förpliktelse i den här kallelsen. Och det är att vi ska vandra värdigt. Och vad innebär det att vandra värdigt? Och det kommer ju i fortsättningen i nästa vers. Vad som är passande i vandringen. För där uttrycks det ju. Var alltid ödmjuka och milda. Var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Och det är väl ganska naturligt att tänka sig, om vi ska kunna vara förenade, alltså lärjungarna skulle kunna vara förenade till ett i sin olikhet. Och ska väl också vi kunna vara förenade i vår olikhet till ett. Men att det kräver kärlek. För annars kan det bli det svårt. Och att vi har den där, för kärleken gör ju att vi kan respektera varandra. Att vi kan ha den där mildheten och tålamodet. Och ödmjukheten. Och där vi var och en, om vi underordnar oss Kristus, så kan vi också underordna oss varandra. Inte på det sättet. Som man tänker sig kanske att man ska underordna sig och bara ha bestämmande människor, kontrollerande människor. Vår Herre Jesus Kristus gav ett exempel på vad det innebär att tjäna någon annan. Han valde att tvätta lärjungarnas fötter. Vi kanske inte ska tvätta fötterna på varandra på det sättet. Men vår ödmjuka inställning till att tjäna varandra i ödmjukhet gentemot varandra. Att vara varandras tjänare på det sättet i kärlek och ödmjukhet. Det är det jag tror att Jesus menar när han tvättade lärjungarnas fötter. Och så får vi till oss uppmaningen, gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. Och många teologer och genom kristenhetens historia så har ju det här tolkats och förstått som att fridens band är kärleken. Och det är väl så, eller det är ju så faktiskt. För går man tillbaka till Jesu Kristi ord, att det tydligaste och största kännetecknet på att vara en lärjunge till Jesus Kristus är kärleken. För det är det han skickade med sina lärjungar. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Och det där lever ju kvar och talas till oss idag. Sen kommer det här vad det är som förenar oss som kristna. Han säger att det är en kropp och en ande. Så som ni har också blivit kallade till ett hopp vid er kallelse. Alltså en kropp. Och med kroppen menas ju här klart och tydligt församlingen. För det är ju ställt och riktat till församlingen. Och enhet i församlingen. Och att det handlar om en församling som för dem som lever i en levande och verksam tro på att Jesus Kristus är Guds son. Och de här orden om kärlek, de har ju ljudit ut över världen sedan påskdagen då det hände. När Jesus uppstod. Först började det bakom låsta dörrar där det var rädda lärjungar. Och där Jesus kliver in i rummet och säger, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Och att få Guds, den friden som Jesus ger, det är något fantastiskt som vi kan få varje dag. Men den förutsätter någonting. För att det ska vara frid, Jesu frid som får tas in i mitt liv. Så är den kopplad till förlåtelsen. Syndabekännelsen och förlåtelsen. För annars tror jag inte det blir frid här inne. Reformatorn Martin Luther menade det i varje fall. Och lärjungarna blev ju glada när de hade fått möta den uppståndne Jesus. Även om de hade lite svårt att... Som du och jag emellanåt kan ha. Är det här sant? Tron på det här. Är det på riktigt? Är det sant? När tvivlen sätter in. Och det är ju det som är det fantastiska i det här. För den här församlingen som det här var riktat till. Den församlingen i Efesos. Som hade sin grund i och av och genom Herren Jesus Kristus. Så får vi vara en levande församling. Som frälsningsarmé i Visby, här och nu, detta nådens år 2026. För det är ju honom som vi fortsatt följer. För det blir ju tillägg till de där två orden. Följ mig. Om man sätter ord framför där. Fortsätt följa mig. Och det är ju den heliga ande som levande gör allt det här. Som gör det möjligt för oss att överhuvudtaget vara kristna. Och att överhuvudtaget hitta någon enhet som förenar och enar oss. I det så är det ju den heliga ande. Och det här är väl en församlingslära. Som är den bästa församlingsläran. För den här församlingsläran. Den har inget slut. För den är av evighet. Och det är ju den här definitionen av församling som vi behöver utgå ifrån. Och sen så är vi människor som vi människor är och hur vi tolkar och förstår Bibeln och kristet liv och så här, så blir det ju att det blir väldigt många olika kristna gemenskaper. Men här, det Paulus uttrycker, alltså Gud använder ju Paulus för att uttrycka det här, det finns bara en församling. Och det är Kristi Jesu församling. Och det finns, det är ju den grunden vi ska bygga, vara församling på. Kan inte vara på någon annan grund. Och en helig ande, det är ju fantastiskt egentligen där liksom. Man tänker efter att den helige ande som var i lärjungarna, som tydligt bekräftades och gavs ut. Och här sitter vi i. På den där första pingstdagen, eller den pingstdagen som blev. Och här sitter vi som sagt. En ande, det är samma heliga ande som verkade där och då. Som verkar här och nu i dig och mig. Och som sagt, vi kan inte vara kristna och kalla oss kristna om vi inte har den heliga ande i oss. För det får vi i frälsningen. Och jag har sagt det förut och säger det igen, alltså vår kära Herre och Gud som sände sin son, behövde sända sin son för att vi skulle få det rätt ställt med Gud. Bli förlåtna, upprättade och allt det där. Ta del av hans kraft, hans liv. Så förstod ju han liksom, människor, ja, de kommer ju inte fixa det där. De kommer ju inte klara det där. Jag får skicka en hjälpare. Tröstare som gör allt det jag är levande för dem. För det är det den heliga ande gör. Han levande gör ju. Och det är därför han kan vara närvarande i dig och i mig. På en och samma gång och över hela vår jord. Där människor kan få kalla sig kristna. När vi inte så att säga fysiskt ser Jesus Kristus. Utan hans närvaro gör sig möjlig genom den heliga ande. Och där han skulle påminna oss som kristna allt vad Kristus har talat till dem. Och det är ju den heliga ande som förenar oss, enar oss. Utifrån att den heliga ande är den han är. Och i det här så finns det ju också ett hopp. Och som du var inne på, Lille, också. Ett hopp. Om det eviga livet. Jag förundras och fascineras över att det faktiskt är så. Att det inte räcker bara med liksom att få ta emot Jesus i sitt liv. Och leva med honom. Utan nej, det är någonting som kan pågå i evighet, förstår du. Jag har skapat en evighet också. Som du får vara med i. För att du tror på Jesus Kristus. Och det är ju fantastiskt egentligen. Det är så himla stort helt enkelt. Att han har gjort det. Han har valt det. Och det är ju härligt att tänka på, framförallt i den här tiden vi lever i, som kan upplevas som ändens tid, den yttersta tiden, och att det Jesus snart kommer tillbaka, som han har sagt. Att få ha det här hoppet. Att det finns en tillvaro. Det finns en plats där jag inte behöver bekymra mig om synden, för den är helt borta. Där till och med vi har en sån Gud som vi tror på, som är så personlig så att han väljer att torka våra tårar på våra kinder. Och ingen sjukdom, ingen smärta, ingen nöd. Bara friskhet och hälsa. Det är det hoppet vi är bärare av. I och genom tron på Jesus Kristus. Och jag tror också att det är en stor del i att vi ska kunna förenas och enas att vi är ägare av detta hopp. En Herre, en tro talas det om här, och ett dop. En Herre. Finns de som väljer att förstå det Paulus har uttryckt i Guds ord på det här sättet? Att han tänker på den Gud som är treenig. Den Gud som är Fader, Son och Ande. Och att vi är Jesu bröder och vi är Jesu systrar. Och det här är ju också någonting som förenar oss. En tro. Men vad är det vi tror på? Redan på 200-talet så behövde man komma fram till, vad är det vi tror på? Vad är det för en Gud vi tror på? För det var så mycket sammelsurium. Man skulle tillbe kejsare som Gud. Och Gud, den gamla testamentets Gud var en ond Gud. Nya testamentets Gud var en god Gud. Och allt däremellan, nästan som i vår tid med all nyandlighet helt enkelt. Det var ett mischmasch av saker och ting där. Och då blev det oerhört viktigt för de kristna att komma samman och formulera ner i det som är vår trosbekännelse. Där det blir väldigt klart och tydligt. Vi tror på Fader allsmäktig, himlens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus som Guds son, hans enfödde son, och hur han försonade allt för dig och mig. Och det, så i den tredje, så att säga, artikeln eller delen av den trosbekännelsen, så är det att vi tror på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, som alltså är Kristi kropp. Och jag ber, tror och hoppas att vi alla har den här goda erfarenheten av att vi har blivit frälsta, vi har fått våra synder förlåtna, att vi tror på ett evigt liv som Herre Jesus Kristus har berett åt oss med sitt liv, lidande och död och sin faktiska segerrika uppståndelse. Jag vet inte hur det är för dig, men på påskdagen där, när man säger liksom Kristus är uppstånden, alltså det är så ljuvliga ord att få konstatera det och intala sig det. Och det kanske inte bara är påskdagens morgon, utan det kan ju vara varje dag. Kristus är uppstånden för dig, för mig. Och vi får ju kvinnornas reaktion när de kom till graven. De blev ju bedrövade och undrade, vart har ni tagit min Herre? Och det var ju då de låste in sig av rädsla för judarna, och så dyker Jesus upp som uppstånden. Att han har besegrat döden en gång för alla. Han har dödat döden genom sin uppståndelse. För att ge livet mer liv. Och att han är den uppståndne Herren Jesus Kristus. Han har förintat alla syndens bojor. Och nu är han inte längre den fysiska Jesus som vandrade med lärjungarna där och nu. Utan nu är han och vandrar med oss i och genom sin uppståndelsekropp. Och det här är väl egentligen bara någonting för att försöka förstå det helt och fullt här. Med förnuftet, intellektet, då blir det nog ingen riktig levande tro, tror inte jag. Utan det är ju någonting som behöver tränga in i hjärtat, så det blir hjärtats tro. Och jag ber, tror och hoppas att det är en sån tro vi har. Hjärtats tro på att Jesus är Kristus. Och ett dop. Och det är väl sannolikt att Paulus menar det som dopet som utförs i Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Utifrån att det var det den uppståndne Jesus gav till sina lärjungar. Och som de gav vidare i sin tur. För det är det Jesus sa där på berget. ifrån Matteus 28, verserna 18-20. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Och vi har ju hamnat i ett läge, liksom, det var ju därför William Booth till exempel tog ett aktivt beslut att Frälsningsarmén ska inte förvalta några sakrament. För det finns stor risk att det skapar splittring. Och det har det gjort genom kristenhetens historia. Och det är ju inte det som det handlar om när Paulus uttrycker det i Guds ord på det sättet. Med olika troslärare och olika dop. Det är en orimlighet för honom. För det finns bara en kyrka. Och i den kyrkan upptas man genom dopet. Det enda som finns. Och där bekänner alla samma tro. Och om någon inte skulle göra det utan att predika ett annat evangelium, så finns det ord om det som Herren Gud har gett oss. I Galaterbrevets första kapitel, verserna 6-9, så uttrycks Guds ord så här: jag är förvånad att ni så fort överger honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Det är bara några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge er ett annat evangelium än det vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu igen. Om någon ger ett annat evangelium än det ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse. Det här är ju allvarliga ord. Framförallt för om man är en förkunnare som jag. Predikant. Talar ut Guds ord. Så blir det ännu viktigare att det ska vara rent och klart. Evangelium. Inte något annat hittepå. Så det är allvarligt. Därför måste man hålla sig ajour med det rena, klara evangeliet. Och evangeliet är ju Jesus Kristus. Och då blir det att den här förmaningen att bevara andens enhet genom fridens band, den gäller inte olika läror eller flärtingsvägar. Det finns bara en tro. Och andens enhet, den existerar bara mellan de som har den här tron. För det är ju den här enheten som bevaras under vardagslivets påfrestningar. Det är ju det här som förmaningen går ut på. Och den avslutas ju med att Gud är allas fader. Nämligen alla troendes fader. Han som står över dem alla. Verkar genom dem alla och lever i dem alla. Och det innebär ju att Kristus är församlingens huvud. En Herre och Gud och allas fader som är över alla, genom alla och i er alla. Och det innebär ju att den här kroppen som vi är, som den är riktade till där i Efesos. Det innebär att det bara har ett huvud. Och det huvudet är Jesus Kristus. För det finns ingen annan herre och kan inte finnas någon annan herre. Och det är ju det som här kommer fram, att det är det som, de orden som uttrycks. Det är där som de här sakerna som gör och blir grunden för de kristnas samfund. Att vi kan bli förenade till ett. För det står ju ingenting här till exempel om att ha kontakt med andra eller upprätthålla goda traditioner. Det är bra på sitt sätt, men Men det är ju inte det som är huvudsyftet, traditionerna, läran. Det är ju Jesus Kristus som är det viktiga i det hela. Och så får vi också till oss att men åt var och en av oss blev nåden given allt efter den gåva Kristus mätte ut. Tidigare i Efesierbrevet så talas det om, får vi ord om den här gåvan som Gud har berett åt oss. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska kunna berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Och goda, de här förberedda gärningarna kan ju mycket väl vara att stöta på en äldre dam på en vinterpromenad när man är ute och går. Det kan vara en förberedd gärning, till exempel. Jag tror mer bara det handlar om att vi ska vara vakna och alltid beredda på att våga dela med oss av vittnesbördet om Jesus Kristus. För vi har vittnesbördet i oss. Har vi blivit frälsta så har vi ett vittnesbörd inom oss. Och det kan vi tala ut och tala om till människor. Och det här innebär ju att vi inte kan lägga till eller dra ifrån någonting i din och min frälsning eller i andra människors frälsning. Utan det är ju Jesus Kristus. Eller så hamnar vi i det, om det nu skulle vara så att man tycker, jag vet inte, för mig i varje fall så emellanåt så pingar det till liksom, men Gud, nu har jag väl varit så god och bra Stefan en stund här. Så nu kan du väl ta och svara på mina böner för att jag är så god och bra den här stunden. Riktigt så funkar ju inte Gud. Så. För då skulle det bli, liksom, när jag är god och bra så passar det. Annars så passar det inte. Men Gud är ju större och mer än så faktiskt. Och dessutom så kan ju vi hamna i om det här med hur människor ska bli frälsta och vem som ska mer tro och mindre tro och allt det där. Då blir det som för lärjungarna kommer ställa frågan till Jesus. Du, eller det var ju mamma till två söner. Du, är det okej att de får sitta på din högra sida där i himlen när du så? Och då blir det att vi ska tävla om vem som ska få den platsen. Vi är redan garanterade en plats. Vi ska få regera med Jesus i hans evighet som kungar. Det löftet har vi redan. Och det borde räcka här och nu, tänker jag. För allt är ju bara Herren Guds stora gåva. Som har blivit möjligt i och genom tron på Herren Jesus. Så talas det om olika ämbeten, tjänstegåvor som vi också kallar det för. Han gav somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister och somliga till herdar och lärare. Och det kan vara värt att tänka in, tror jag, att här nämns inga andra tjänstuppgifter än sådana som har med undervisning, förkunnande och evangeliserande att göra. Och det kan ju vara så att vår kära Herre och Gud använder Paulus att skriva ner det här på det här sättet. Och att det blir Guds ord. Att det blir Jesu Kristi bud att vi ska gå ut till hela världen. Och förkunna bättring och syndernas förlåtelse. För varje dag med Jesus det är ju att man får ju höra det. Vänd om, omvändelse. Varje dag. Och så fantastiskt att han inte ger upp. Och i den där uppgiften att gå ut till hela världen med evangeliet. Det glada budskapet så behövs det ju tjänare och herdare. Och vi som kristna mer nu kanske, med tanke på många röster, många beteenden som vill göra sig uppmärksamma, vill pocka på uppmärksamhet att bete dig så här, gör det här, det är okej, det är lugnt, alla andra gör så. Och i vårt land så är det väl lite så, tänker jag, att det är okej så länge du inte blir avslöjad. Det vill säga att du ska ljuga dig fram, mygla dig fram inom livet. Och där behöver ju vi vara en motpol och stå för det Jesus Kristus står för och hans värderingar. Men vi lever i den här kampen, vi har det i oss. Så länge Jesus Kristus inte har kommit tillbaka så får vi leva och stå i den här kampen. Och det är går stundtals bättre och stundtals inte alls, i varje fall i mitt liv. Och fienden, lögnens fader, djävulen och hans ondskans andekrafter i himlarymderna, de vill ju göra allt för att locka bort oss och dra oss ur tron på allt sätt. Det är ju deras agenda. Och där vi får kämpa ibland med näbbar och klor för att hålla oss kvar i det här. Och där vi också kan behöva varandra. För jag menar, vi som församling, vi ska ju vara ett skydd och beskydd mot den här världens sätt att tänka och leva och göra. Och ta in det som är Guds goda. Men att vara ett beskydd för varandra. Och det är därför också vi kan be för varandra. I det här hjärtat så finns ju lite saker som dyker upp. Och framförallt när de där tankarna får fäste. Som inte ska få fäste. Tyvärr. Som gör att man då väljer synden. Istället för det rättfärdiga som Herren är. Men tack och lov så har vi Guds kraft. Vi har hans kärlek och försoning. Hans försoningsblod. Jesu Kristi försoningsblod. Det är ett sånt bra botemedel mot all den där galen dårskapen och djävulskapen som jag brukar säga. Och det är där det här läkemedlet så att säga som ger oss kraft. När vi får känna i våra hjärtan. Och uppleva, för det är alltid fullt möjligt, hur mycket Jesus Kristus älskar mig, älskar dig. Hur mycket han genomälskar oss. När han till och med kan ge det till en sån här stor syndare och stackare som mig, så kan han också göra det till dig. Där den fullkomliga nåden gång på gång, dag efter dag, tillfälle efter tillfälle får komma som en gåva. Det är det som är kraftkällan. Amen.